Hej, jag heter Axel Ros. Välkomna till den här sessionen som jag har blivit inbjuden att moderera. Jag är chefläkare här i Jönköping, Länssjukhuset Ryhov, Jönköpings sjukvårdsområde. Och då är det så att ni kommer få se och lyssna på mig och på Pelle Gustafsson som är chefläkare på patientförsäkringen och Richard Cook som är SOR. Och vi ska prata under rubriken varför går det ofta bra eller varför går det så ofta bra. Och vi tänker att det här är ett sätt att prata om patientsäkerhet som är lite nytt. Både för oss och för er kanske. Pelle och jag är ju här lite som katter bland hermelinerna. Pelle är ortoped och jag är kirurg. Richard känner sig däremot helt bekväm med att prata för er. Har han mejlat till mig? Men vi får väl se hur det går för oss. Det är ett sånt där svårt ord, eller kan vara ett svårt ord. Ganska många av oss har en känsla för vad säkerhet är. Men om man ska ge sig på att definiera säkerhet eller patientsäkerhet så blir det genast mycket svårare. Det är inget som man riktigt kan ta på. Och ofta hamnar man i ett läge där man tänker att säkerhet är någonting som det inte är. Och det här begreppet vara säker kan man ju fundera på vad det står för. Om man ska klä det i ord så är det kanske rätt att inte vara utsatt för risk, att vara fri från risk, eller att det är någonting som inte händer som man önskar inte skulle hända. Man ska möjligen vara lite mer teoretisk, så kan man säga att säkerhet är det som ett system är. Det som ett system är de egenskaper som minskar riskerna för att olyckor ska hända. Mycket klokare av det. Hur vet man om man är säker? Då brukar vi ofta räkna saker. Vi räknar olyckor på olika sätt. Vi räknar när man har glömt bort att göra en checklista. Vi räknar när man har fått en skada. Vi räknar när två bilar har krockat. Men det säger ju inte så mycket om hur ofta olyckor inte sker. Vilket ju egentligen var det som säkerhet kanske var. Att det inte hände saker. Trafikolycksfallet. Vi vet hur många människor som dör i trafiken varje år. Vi har noggrann statistik på det. Men vi vet ju inte hur många som inte dör, som kunde ha dött i farliga situationer i trafiken. Och vi vet ju hur många VRI:er vi har. Men vi vet ju inte hur många vi kunde ha haft ifall saker och ting hade gått riktigt illa. Och då kanske vi faktiskt egentligen får lite svårt att veta om vi är säkra eller inte, om vi har säkerhet eller inte. Om det händer en olycka vid 100 tillfällen så är det också så att vid de där 100 tillfällen så är det ju 99 olyckor som inte händer. Om det går dåligt en gång av 100 så går det bra 99 gånger av 100. Eller när man pratar om säkerhet och undersöker säkerhet och försöker förbättra säkerhet, det är ju att man koncentrerar på vad man kan lära sig av det där 100:e fallet som inte gick bra. Men det 100:e fallet som inte gick bra, det är ju mycket färre än de 99 som går bra. Och kan man hitta sätt att lära sig bra, kanske vi faktiskt har mycket större kraft och möjlighet att utveckla våra system. I patientsäkerhetslagen står det ju så här att patientsäkerhet är skydd mot vårdskada. Och det står att vårdskada är någonting som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits. Det är klart, lag måste man väl vara lite teoretiskt och skriva det på något sådant här sätt. Men frågan är vad det här innebär för oss egentligen, vi som arbetar i vården. Hade kunnat undvikas, vad är det? Hade kunnat undvikas som adekvata åtgärder här. Jo, det förutsätter ju på något sätt att vi kan veta väldigt säkert vad som är adekvata åtgärder. Det förutsätter att vi kan beskriva hur vi ska arbeta väldigt ordentligt och noggrant. Och det är jag inte alldeles säker på att vi kan. Då måste vi ha en väldigt tydlig kausalitet och linearitet i allt vi är och hur världen är och hur vården är. Och så är det i alla fall inte där jag har jobbat som kirurg. Vi har ju gjort jättemycket på säkerhetsområdet och det vi har gjort har säkert varit bra på många sätt. Och det har säkert utvecklat vårt sätt att vara säkra och förbättrat våra möjligheter att ta hand om patienterna på ett säkert sätt. Vi har arbetat mycket med standardisering och rutiner och checklister och träning och så. Men man kan ju fundera på om det är tillräckligt. Och om det finns någonting i lärandet av det som går bra i förhållande till det som inte går bra. Som kan ge oss nya insikter. Som är annorlunda. Som ger annorlunda kunskaper eller förhållningssätt än de som finns på den här listan. Och det är det vi ska försöka prata om idag. Som jag sa, vi är själva inte helt klara över vad det är vi säger och hur det hänger ihop. Det här är liksom kunskap som är relativt ny. Den har spridits in i hälso- och sjukvård från andra branscher. Och applikationer i hälso- och sjukvård av det vi kommer att prata om är inte väldigt långa eller breda eller tydliga. Så vi funderar hela tiden på detta. Vi satt här och pratade intensivt i 45 minuter om detta samtidigt som vi laddar upp våra bilder. Och jag hoppas och föreställer mig att det vi säger kan väcka en hel del tankar och funderingar och frågor om detta. Och då ska vi förstås ta dem i salen idag. Och vi kommer kunna fråga saker i anslutning till dragningarna och efter. Och vi kommer finnas här utanför vid fika och så. Men ni är också jättevälkomna att höra av er till oss. Och då blir det genom mig på den här adressen. Om detta väcker tankar hos er och funderingar hur ni kan tänka i era verksamheter eller där ni är om de här sakerna som vi kommer prata om. Välkomna, och jag hoppas att det blir lika roligt för er som vi hoppas.
For me to follow presentation like that. But I will do what I can. There's been a great deal of interest in failure, and not just in our discipline, but in many parts of medicine and also outside. And failure's been studied classically for a fairly long time. This is an interesting set of books that are read by first-year architecture students, and they are given two books. One book is entitled Why Buildings Fall Down, and the other book is entitled Why Buildings Stand Up, which is a great set of titles. And it turns out that the reasons that buildings fall down are not the same as the reasons that buildings stand up. They're not equal. And so we take this to be the larger idea that understanding failure is not exactly the same thing as understanding success. That failure and success are not inverted operations or somehow simply related, but there's this complex relationship. There are a couple of main ideas that you're going to get today, that my colleagues are going to explain all this to you. I'm just setting the stage a little bit. But the main ideas seem to me to be just a few. The first is that resilience is what makes things go well when they are not going well. That is, we are used to dealing with the world that doesn't behave very well, and indeed, we are used to living in a world in which we have to change the goals that we are trying to achieve. Sometimes we are trying to make the schedule run very quickly, and sometimes we are trying to make the patient survive the obstacles or in conflict with each other. And we have to trade off back and forth across the goals in order to achieve this resilience. And the other key thing is that resilience is not something that you can go out and buy at the local ICA. It is instead something that's already present in work and visible in work. And this suggests that you ought to be able to look for it in the places that you work now. It may be a new topic for you, the idea of resilience, but let me tell you that it is an established area of research. There are resources that you look for that will give you some introduction to this if you want to know more. One is a paper that I've co-authored with Terry Fairbanks and a group of other people called Resilience and Resilience Engineering in Healthcare, which appears in the August Journal on Quality and Patient Safety. And this is a course that should be something that you could pick up and look through in a very short period of time if you wanted a further introduction to it. There is a conflict that exists between quality and safety, but the real key in resilience and understanding it is that resilience comes not from theoretical ideas, but rather from our observations, our empirical observations of how systems work despite the fact that there are great obstacles. The earliest papers on resilience and talking about it in healthcare focused on, for instance, the Israeli response to suicide bus bombings, or our ability to do operations under bad circumstances, such as in Haiti after the earthquake. But the realization that comes from this is that that many of the things that we think are extraordinary because they stand out and we can see them dramatic as dramatic examples are also present in our ordinary work. That is, the kinds of activities that we undertake in extraordinary situations are very similar to those that we undertake ordinarily. It's just that in the ordinary world, no one pays much attention to them. No one ever calls you up, by the way, at 3 o'clock in the morning, wakes you from your sleep to tell you that everything is going well in the hospital and that everything. And this is very true of the way that we pay attention to success and failure. We pay attention to failure, not to success. And we've therefore sort of not looked closely at ordinary activities. And that close look is what leads to the notions of resilience and resilience engineering. As my friends will tell you, this is really a result of the combination of features of the world, that the world is a very complex place, that there's lots of variety in what's going on, that we have very variable tempo in our work. Sometimes we're working very hard and very quickly. Sometimes the tempo is very slack. The world itself is undergoing rapid change with new procedures, new approaches, new issues all the time. It necessarily involves an exposure to hazard. We cannot get away from the fact that what we are doing involves actual being close to hazard. And there's a great deal of uncertainty about how things are going to happen with certainty how things will happen. The combination of these things puts us in a world where we have both high stakes, there's a lot at issue, and there's high cost, and so there's always pressures to reduce costs. And there's other presentations, by the way. There's an interesting presentation that's been on posters, Lean versus Mean, which I think will be interesting, and I surely encourage you to attend that, because the way in which the stakes and the lot produce resilience. The adaptive system that we deal with all the time is present. We're live in it, so in a way we're unaware of it. It has to do with looking at the world and asking a whole series of questions. Some of them appear to be very clinical questions. Is this person's pain better or worse? Is the volume enough or too little in this patient over here? Is this patient now able to leave the recovery room? But they are actually from another set of sort of broader kinds of issues, such as what's going to happen in the future. What is likely to happen, what can happen, what has to be done now to prepare for it, and so on. And these are the targets of study when people look at resilient systems. Now, let me just say in conclusion a couple of main things here. The first is you can find resilience in your workplace. You don't have to go and create resilience. It's already there. It is something that you can find in the places where you are currently working, and it contributes a large amount to the successful experiences that you have. The point is that you should look for resilience there. I want you to go back to the places where you look and look into them to see if you can discover the sources of resilience and see resilience in action. I think that we have to, as a specialty, as a group of practitioners who are responsible for the provision of safe anesthesia, be alert to things that will erode the resilience. And I think that the issue of whether or not the pursuit of lean operations is eroding resilience is now fairly and squarely on the table in front of us. And I look forward to a full and frank discussion of that issue in the future at this conference. And I want to commend you for taking that on as a serious issue. I do think you should look for resilience in your work. I think it's something that you should be doing, because I think that we have only begun to examine it in healthcare, and I think it's important to have a variety of explorations to discover it and characterize it. And I think you should be prepared to explain what resilience means, and particularly what its value is, to others, especially those outside your specialty. It's important, because you depend upon and contribute to resilience, that you be able to express this clearly to those with whom you work, including the surgeons, the other nurses, the other physicians, but also to the administrators, the managers, the representatives in your government, because it turns out that resilience is not just an important thing, it's a crucial thing to being able to conduct anesthesia safely. I am happy to give you a copy of the slides here. I'm happy to send you a PDF version of the Fairbanks paper. if you'd like to look at that, or a whole bunch of other stuff that we have on resilience, you need only to send me an email saying, tell me about resilience, and I will send you back more than you can possibly read in the next year. Thank you very much.
Thank you, Richard. Några frågor till Richard om detta? Ni är säkra på att ni förstår vad resiliens är för någonting? Nej. And Richard, I asked Richard if I could put him a question, and he said, of course you can, but if you do, I'll give you an even harder question after your talk. Richard, I don't ask, they ask. What is resilience?
Resilience is the ability of some systems to respond to sudden demands for performance in ways that allow them to achieve that level of performance and then return to normal functioning. You think of it as a pulse-like demand or a sudden demand for extra performance or performance of a different kind that is met by the system, and that the system may suffer from trying to produce that performance. That is, it may use up capacity or resources. The system turns to it rather than being broken by it.
Is this now clearer in a way?
Can you say elasticity? Could you say elasticity?
You can say elasticity, but it is in some ways a different, it's like the elasticity of a complex structure, because rather than just simply stretching, it transfers the load to someplace else and responds in a productive way to that load. It's an active kind of thing rather than a passive one. And in particular, what it often means is exchanging one goal for another. So most of the time we would be, for example, busy trying to get cases done during the day and thinking about the productivity and that sort of thing. But then we might find a circumstance where we don't care about that anymore. What we care about is making sure that this one thing goes right, like this patient who's in critical condition and who we recognize as being at risk. Or in the case of the Israeli example, which is written up in one of our chapters, the Israelis have a bus bombing at 7 o'clock in the morning. They evacuate all the people who are injured and killed from the bus within the first hour. They treat everybody over the next 2 to 3 hours, and they resume the normal operating room schedule by 11 o'clock in the morning. That's
right. Yeah. Yeah. How a system can still work under normal and unnormal circumstances, which is easy to say.
It's, don't have normal circumstances.
Or there's no textbook that can describe the world, which we will come back to. Any further comments and or questions at this stage? Okay, Pelle.
Tack. Det är ju tacksamt att komma upp nu liksom, när det här med resiliens och elasticitet och sådana här saker kommer upp. Men i praktiska tal kan man säga att det är en rätt bra definition. Ett system som genom att det kan adaptera och anpassa sig till de här olika förändrade förutsättningarna, så kan det fortfarande leverera. Och det kan gå tillbaka också ganska snabbt. Så stryktåligt kan man säga. Jag tänkte då försöka ta det lite mer närmare sjukvård. Men jag har också en precis som Richard och Axel har sagt, att resiliens finns runt omkring oss hela tiden. Och vi ser det inte förrän vi börjar titta efter det, börjar leta efter det. Då ser vi det ofta. Och jag tänker visa en film här som ska hjälpa oss att se på samma sak. Dels med ett par ögon och dels med ett par resilienta ögon också. Och det är den här filmen. Hudson River Miracle kallas det ju. Några av er känner säkert igen det. Det är nödlandade på Hudsonfloden. Vi ska titta på filmen ganska rakt upp och ner, och sen ska vi titta på den en gång till mot slutet, och då ska vi kommentera den lite grann också.
700 climbing 5000.
Cactus 15.9 inch departure to contact climb, maintain 15000.
Maintain 15000, Cactus 15.49.
Thank you.
Cactus 15.9, turn left lane 270.
This is Cactus 15.39, hit birds, so you've lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia.
Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading of 220.
220.
Tower, stop your departure. He's got emergency returning.
Who is it?
It's 15.29. Bird strike. He lost all engine. He lost the thrust in the engines. He's returning immediately.
Cactus 15.29. Which engines?
He lost thrust in both engines, he said.
Got it.
Cactus 15.29. We can get it for you. Do you want to try to land 1313?
We're unable. We may end up in the Hudson.
All right, Cactus 15.29. It's going to be left traffic to runway 31.
Unable.
Okay, what do you need to land? Cactus 15.9, runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4.
I'm not sure we make any runway. What's over to our right? Anything in New Jersey, maybe Teterboro?
Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Do you want to try to go to Teterboro?
Yes.
Teterboro, Empire, actually LaGuardia departure guy, emergency inbound. Cactus 15.29 over the George Washington Bridge wants to go to your airport right now.
Wants to go to our airport, check. Does he need assistance?
Yes, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1?
Runway 1, that's good.
Cactus 15.29, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro.
We can't do it.
Okay, which runway would you like at Teterboro?
We're going to be in the Hudson.
I'm sorry, say again, Cactus. Cactus 15.9, radar contact is lost. You also got Newark Airport up at 2 o'clock in about 7 miles. Eagle 5.4718, turn left thing 210.
210-4718. I think he said he was going in the Hudson.
Cactus 15.29, he's on.
Vi ska som sagt titta på filmen igen. Men det här är ju liksom beskrivet som ett mirakel. Och ändå så hade det inte gått så här om inte ett par ohyggligt allvarliga regelbrott skedde. Och ett system som adapterade på ett helt fantastiskt sätt. Vi ska komma tillbaka till de här sakerna. Men det är alltså grejer som gör att det här lyckas som man i princip får sluta flyga för. Och det är bara för att visa hur olika vi kan se på saker och ting beroende på med vilka ögon vi tittar på dem. Vi kör vidare. Vi kör så här. Jag tänker då hämta tre teser och driva dem. Jag kommer säga att komplexa system måste få lov att adaptera. Annars klarar de sig inte. Jag hävdar också att adaptationer sker hela tiden i vår sjukvård. Och det är det som kännetecknar ett resilient system. Det är just att det kan adaptera till de förändrade förutsättningarna. Och den tredje är att vi vet alldeles för lite om hur adaptation sker, varför det inte sker. Och också då om det har skett eller inte skett, vad leder det till i sin tur? Det här att komplexa system måste få lov att adaptera. Det finns ju en väg framåt i säkerhetstänkande. Och det är ju det som exempelvis flyget ofta framhålls som ett exempel på. Det är att man har en väldigt mycket större följsamhet i regelverk, regler, rutiner, checklistor och alltihopa. Och att det är så man uppnår säkerhet. Och här kan man säga, här ligger sjukvård långt efter. Det finns ju siffror som säger att kanske 20-40% av våra patienter får ta del av det som vi själva har definierat som best practice. Och att det är liksom inte ens, det är inte 90 eller 80 eller 85, utan vi ligger kanske på 20-40% lite grann hur vi definierar. Och då skulle man kunna tänka sig att en väg mot en säkrare vård, det skulle vara att vi på olika sätt såg till att vi fick bättre följsamhet till checklistor, till rutiner, att vi skrev PM om allt fler saker och att vi liksom tvingade in allihop i en folla. Men då kan man också leka med tanken, vad skulle hända om vi körde allting efter checklistor, efter rutiner, efter färdiga regler? Och det är bara att gå hem till er själva och tänka efter, vad skulle hända om man försökte köra en operationsavdelning eller en intensivvårdsavdelning efter benhårda rutiner och regler och inga avsteg var tillåtna och inte heller gjordes? Det är ju inte fråga om det skulle haverera, utan det är bara en fråga om hur mycket klockan hinner bli. Eller hur? Försök köra någon av era komplexa verksamheter efter checklistor och rutiner och manualer och sånt. Då syns vi alla att redan ett par sekunder efter att vi har kommit till vårt skift så har vi börjat adaptera och börja göra avsteg från de här reglerna och rutinerna. Så sannolikt det finns det nog en hel del kvar att göra i sjukvård längs alltså säkrare vård. Vägen om vi följer rutiner, checklistor och regelverk och så. Men vi kommer absolut inte att komma i närheten av att komma fram. Adaptationer sker hela tiden i sjukvård. Vi ser dem alltså inte alltid, men de finns och de är helt nödvändiga. Det intressanta är att ibland så kallar vi dem för ett regelbrott eller olydnad. Och ibland så är vi väldigt glada att de har skett, för det kan vara de som är avgörande för att det är till och med ett liv. Att vi kan betrakta precis samma regelbrott eller olydnadsbrott eller avsteg från rutiner och checklistor, och vi kan inte döma det förrän vi vet hur det gick. Då kallar vi det olika saker. Det är också ett jättebekymmer, för om vi då tänker oss att vi ska ta vägen framåt mot säkerhet genom att mäta följsamheten till vissa rutiner och så kan vi mäta det, men det säger ju ganska lite om det var bra eller dåligt i det här specifika fallet att följa de här rutinerna eller checklistorna eller någonting. Och det här är ett bekymmer för oss. Alltså, hur mäter vi att vi är på väg åt ett säkrare sätt? Är det att mäta följsamheten till rutiner och checklistor, se till att sätta upp allting och sen se till att liksom fokus på att göra det och inte bara säga att vi ska göra det? Eller finns det något annat? Vi vet som sagt alldeles för lite om vad det är som händer. Vi vet inte när adaptationen sker. Vi vet inte varför det sker ibland och varför inte det sker ibland. Vi vet väldigt lite om vilken signalstyrka som krävs. Vissa saker är ju alldeles uppenbara. Kommer någon av oss inte till jobbet och det är liksom en person kort, så är det ganska uppenbart att här är en kort. Och då adapterar systemet till detta på något sätt. Är det däremot så att någon av oss kommer och inte är oss själva? Vi har kanske med oss någonting hemifrån så att vi är inte riktigt oss själva idag. Så är det kanske inte lika uppenbart för de som är runt omkring som utgör resten av systemet att vi behöver adaptera. Det är samma sak som vi skickar in ett felaktigt provsvar till exempel i systemet. Kommer det inget provsvar? Det är ganska enkelt att säga att någonting är fel. Men skickar vi in ett provsvar som är fel, så vet vi att de felen kan ta vägen precis var som helst och påverka mycket, mycket längre in och också göra det svårare att adaptera. Det låter ju när vi pratar om adaptation som att all adaptation är bra, men det är det absolut inte. Därför att det finns precis lika mycket bra adaptation som det finns dålig adaptation. Och det här vet vi nästan ingenting om. Vilka adaptationer som är bra. Och det sätt vi har idag att utvärdera på, det är att titta på om det gick bra till slut eller inte. Faktiskt. Och det intressanta är, kan man lära ut adaptation? Kan vi ta en kurs i att bli adaptiva? Kan man liksom köra en hel klinik genom en adaptationsökande kurs eller någonting? Och i så fall skulle vara rätt kul att se hur den ser ut. En sån, ett sånt läroplan. Och hur mycket det kostar och hur mycket resurser det tar och så vidare. Eller är detta någonting som finns redan från början? Som vi kanske bara behöver hjälp att se. Det är ju väldigt lite känt om detta. Och då man kan också ställa sig frågan, om vi vill arbeta mot ett säkrare sjukvårdssystem, kan man då arbeta både adaptera rätt när det ska till och adaptera inte alls när det visar sig att det är felaktiga adaptationer som är på gång? På detta, när vi satt igång, jag arbetade innan som ortoped i Lund och var chef, och vi drog igång den här höftfrakturlinjen, och det var ju fantastiskt bra. Det var mycket stök och bröt och så, men helt plötsligt så började vi se många saker. Vi såg att patienterna var betydligt piggare tidigt. De kom upp mycket snabbare. De var inte alls så förvirrade på nätterna och så. Vilket var bra grejer. Men också hittade vi efter ett tag patienter med mindre skador. Dag två eller tre som inte var omhändertagna. Det kan vara en radiusfraktur eller det kan vara ett blåmärke. Eller det kunde vara någonting annat, ett provsvar som inte var så okej. Och då är ju frågan, varför händer detta? Och det visar ju sig att vi hade satt upp regler på att det skulle göras en noggrann undersökning. För vi visste ju att den undersökningen som gjordes på akuten, när man inte körde förbi akuten längre utan rakt in operation, eller röntgen, operation, avdelning och sen operation, så föll detta bort. Det hade vi tänkt till runt. Så vi sa att det ska göras en noggrann kroppslig undersökning senast dagen efter. Men det gjordes aldrig. Och det visar ju sig att när vi borrade vidare i detta, Så fanns det den förklaring vi ofta stötte på. Det var att men det är en höftfrakturlinjepatient. Vad betyder det? Ja, det betyder att den har en höftfraktur. Ja, men alla de andra skadorna som kan ha hänt. Ja, men så här va. Och då kan man fråga sig, varför lyckades inte vi alltså förutse detta? Det här behovet. Och varför lyckades inte systemet adaptera Det adapterar ju vissa delar men inte resten. Och det var ju bara att konstatera att vi kom tillbaka till att vi hade någon förutfattad mening om att har man liksom kommit så här långt in på sjukhus, dit kommer man inte om man inte är ordentligt undersökt någonstans. Va? Och då började alla betrakta patienter som ligger i sängar på sjukhuset som färdigutredda. Men det var de alltså inte. En annan sån här sak man kan diskutera runt. Vi vet ju nu att andelen patienter som får KAD sjunker. Och samtidigt så ser vi att andelen patienter som någon gång diagnostiseras med blåsöverfyllnad ökar. Då kan man fråga sig, det är sannolikt rätt smart att komma till rätta med de kateterrelaterade urinvägsinfektionerna, att inte använda så mycket KAD. Men man kan också fråga sig, varför lyckas vi då inte förutse behovet och agera på det behovet av att se till att patienterna inte får blåsöverfyllnad? Alldeles färska siffror nu från sån här markörbaserad journalgranskning visar att 17% av ortopediska patienter, eller rättare sagt vid 17% av vårdtillfällen inom ortopedin, så har patienten någon gång under vårdtillfället 500 ml urin i blåsan eller mer. Det får man åt systemet. Det är en ändring, en ändrad förutsättning som leder till någonting, och systemet har inte klarat av att adaptera till detta. Nu pågår det nog ganska intensiva aktiviteter att försöka få till rutinen på de här sakerna. Men det allra bästa hade ju varit om vi hade kunnat förutse en ändringskonsekvenser längre in i systemet på förhand och rigga detta. Vi ska titta på samma film igen. Men nu ser du, det står det inte Hudson River Miracle, utan nu står det Hudson River System Adaptation. Och här är tre väldigt, väldigt allvarliga regelbrott och ett flertal adaptationer. Jag tänkte vi skulle titta på dem längs vägen.
Reclining 5,000.
Cactus 15.9, new departure to contact line, maintain 15,000.
Maintain 15,000, Cactus 15.49.
Cactus 15.9, turn left lane 270.
Här kan man säga, här är det första regelfelet. För att känna till och förstå hur allvarligt detta fel är, så måste man veta att en pilot får inte både flyga och prata samtidigt. Men precis efter att det här händer så tar Chesley Sullenberg, piloten, över. Han sitter vänster fram och det är han som både flyger och pratar resten av tiden. Han gör detta, har han förklarat i efterhand, av två skäl. Dels för att han vet att alla landmärken som behövs för att liksom kunna göra någonting av det här, de finns på hans sida. Samtidigt vet han också att andepiloten är mycket mer nyligen har gått nödstartsproceduren för motorerna. Så han tar över och gör alltså ett regelbrott som normalt sett inte är förenligt med att få flyga vidare. När man helt fragant gör så här. Man måste ha en väldigt bra förklaring till det här.
Cactus 1539, hit birds, so you've lost thrust and both engines returning back towards LaGuardia.
Här kom då det här att de flyger tillbaka. Och det intressanta är, det är standardregel här ett, alltså det står överst i alla PM-permar. Det är att man ska flyga tillbaka till... nu ska vi se om vi... där man startar.
Returning back towards LaGuardia.
Och det har man testat. Hade han gjort detta så hade det slutat med katastrof. Hade han följt PM:en och riktlinjerna och regelboken här så hade det slutat med katastrof. Man har gjort om det här simulering. Och så har man satt in 4 erfarna piloter var och en i hela simulatorn. Och som har sagt, vi kommer att exakt reproducera hela det hela. På 900 meters höjd kommer du tappa kraften i båda motorerna. Du vet det. Kan du omedelbart flyga tillbaka till LaGuardia? Och det kunde alla 4. Sen tog man in till om vi kommer att göra precis, du vet vad som händer. Men under de 30 sekunder det tog för dem att utvärdera situationen, så kan du inte göra någonting. Kan du då flyga tillbaka till LaGuardia? Och det kunde ingen. Så att hade han följt och det här systemet följt och inte adapterat till ändrade förutsättningar, vilket då i praktiken blev ett mycket allvarligt regelbrott, så hade det slutat med katastrof. Och vi hade inte talat om det här som The Hudson River Miracle, utan vi hade talat om någonting annat.
Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading of 220.
220.
Tower, stop you to park. He's got emergency returning. It's 15.29.
Är det någon som ser en annan adaptation här? Om ni tittar på flygnumret. Det ursprungliga är 1549. Sen har vi sett 15:39 och så har vi sett 15:29, va? Och ändå är alla helt överens om vilket plan det rör sig om. Det är ingen som tror att det här är tre olika flygplan. Och det är ett exempel på hur systemet adapterar. Och liksom tar in det här och fortsätter att fungera trots att förutsättningarna är olika. Ni ser också här ett exempel på när adaptation sker. Ni ser den här kommunikationen är inte riktigt koncis, va? Bird strike, lost all engines, he lost the thrust in the engines, he's returning immediately. Det är en ändrad förutsättning jämfört med det vi förväntar oss. Och det leder omedelbart till...
Bird strike, he lost all engines, he lost the thrust in the engines, he's returning immediately.
Cactus 1529, which engines?
He lost thrust in both engines, he said.
Got it.
Då ser ni här hur systemet lyckas fånga att här är något onormalt, ändra på någonting och sen går man vidare när man har förstått detta.
Cactus 1529.
Här är ett exempel på ytterligare en adaptation som sker. Jag vet inte om ni märkte hur flygledaren kommunicerar i början. Det är inga liksom frågor och inga understödjande såna här saker, utan det är klara, koncisa saker. Och den pilot som inte följer flygledningens instruktioner får inte fortsätta flyga. Det anses vara en av de absolut starkaste och största riskfaktorerna som finns. Men här adapterar helt plötsligt systemet till att det är piloten som är den som bäst kan avgöra hur det här ska gå. Och det märker man. Vi märker att flygledaren börjar ställa frågor. Börjar stödja istället för att kommendera. Och blir mycket mer resonerande i sin kommunikation. Och detta har då i efterhand ansetts vara en av de starkaste bidragande faktorerna till att det här gick bra. Det var att flygledaren slutade ge order om hur det skulle gå till upp i luften och stödja att...
Do you want to try to land 1-3?
1-3, we may end up in the Hudson.
Hi, Cactus 15.9. It's going to be left traffic to runway 31.
Unable.
Okay, what do you need to land? Cactus 15.9.
Ni märker hela tiden här, va? De har bytt helt och hållet från att vara de kaxigaste flygledarna i världen till någon som vill fråga, vill hjälpa, vill understödja. Och beslutsfattandet är flyttat helt och hållet. Vem som får lov att flyga vart. Samtidigt, med andra ögon kan man säga att det här är en mardrömssituation. Det är en pilot över New York som flyger lite som han själv vill. Det är en situation som i en annan dag, inte det normala, men i en annan dag skulle vara en av de värsta situationer som finns. Va?
Runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4.
Hey, the echo field, sure we make any runway. What's over to our right? Anything in New Jersey? Maybe Teterboro?
Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Do you want to try to go to Teterboro?
Yes.
Teterboro,
Här kommer en sak. Här har nämligen flygledaren gjort ett mycket allvarligt fel också. Normalt sker all kommunikation mellan flygledaren och flygplanet och fram och tillbaka. Här har flygledaren med avsikt lämnat alla linjer öppna så att alla kan lyssna. Det får man inte heller lov att göra. Men det visar sig vara en fantastiskt bidragande orsak också att det fanns fler options att värdera. Så här på den här flygplatsen Teterboro, de är beredda när det kommer den här frågan. Och det kan ju också delvis förklara varför de svarar som de gör.
Empire, actually LaGuardia departs guy emergency inbound. Cactus 1529 over the George Washington Bridge wants to go to the airport right now.
Wants to go to our airport, check. Does he need assistance?
Yes, yeah, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1?
Runway 1, that's good.
Det är liksom ett rätt förberett svar, va? Ja, han är välkommen. Fast det är 155 stycken som kommer ner. Det kommer börja brinna och alltihop, va? Men vi är beredda. Och det svaret hade inte ett icke-adapterande system kunnat leverera. Samtidigt sker här också en ganska rolig sak som inte syns alls. Och det är hur räddningsresurserna på marken och på vattnet börjar larmas. Det visar sig att hade man gått den vanliga vägen så hade räddningsinsatsen fördröjts med en 4-5 minuter. Nu börjar samtidigt larmsignalerna komma in till 911-numren. Och det är alltså privatpersoner som ser ett flygplan som inte är där det ska vara. Och börjar ringa in och säga att det ser ut som det kan bli en landning på Hudsonfloden. Och det har man visat att räddningsinsatsen kom ungefär 4 minuter tidigare än vad den skulle gjort om man gått de vanliga vägarna. Så här är återigen alltså ett system som adapterar. Tillräckligt många samtal gör att någon vågar börja skicka ut de här färjorna som är del i räddningsinsatsen normalt. Men de är på plats mycket tidigare än vad de
skulle. Can I get you land runway 1 at Teterboro?
We can't do it.
Okay, which runway would you like at Teterboro?
We're going to be in the Hudson.
I'm sorry, say again, Cactus. Cactus 1549, radar contact is lost. You also got Newark Airport up at 2 o'clock in about 7 miles. Eagle 5, 4718, turn left bank 210.
210, 4718. I think he said he was going in the Hudson.
Cactus 1529, he's on.
Jag ser ni varför man ska flyga första klass också. En annan adaptation. Så att jag hoppas att med den här lilla filmsnutten att har hjälpt er att se adaptation när ni kanske inte normalt såg den. Och att jag tror att om ni går hem och tittar på er arbetsplats där hemma så kommer ni se precis samma sorts adaptation som händer hela tiden, bara att vi ser den inte. Och som sagt, här är alltså tre väldigt allvarliga regelbrott som vi idag säger var bidragande till att det gick så bra som det gick. Och adaptationer förekom precis hela tiden. Så slutsatserna här, alltså ett komplext system förmåga att adaptera är helt avgörande för om det klarar av att leverera. Och det gäller sjukvård kanske mer än någonting annat. Men mot den här tesen så står också att fasta och följa rutiner är viktiga. Och då ställer sig frågan, när är det bra att sluta följa och fastlagda rutiner och så här och börja adaptera? Och det är som sagt, där vet vi ganska mycket i teorin, ganska mycket från andra branscher, men väldigt lite från praktisk sjukvård. Men adaptationerna sker precis hela tiden i sjukvård. Ska vi komma framåt längs den här vägen så måste vi alltså lära oss mycket mer om hur de sker, när de sker, varför de sker eller inte sker då. Va? Då finns det en väg framåt längs de här sakerna. Men här är vi som sagt tidigt ute och det finns inte mycket handfast att luta sig på. Jag börjar med en fråga. Varför går det så ofta så bra? Och det beror sannolikt på att systemet adapterar. Det är det som räddar systemet hela tiden som gör att vi kan få igenom en dag på operation eller ett dygn på IVA eller vad det nu är fråga om. Och att systemet samtidigt adapterar väldigt bra. Och det borde finnas en hel guldgruva att ösa ur här om vi vill ta reda på de här sakerna. Så om ni tittar på vår vardag med andra ögon så finns det sannolikt väldigt mycket förklaringar. Men det kräver alltså ett lite nytt sätt att studera det här området. Det var vad jag tänkte visa. Några frågor eller kommentarer?
Ringande med mikrofonen alldeles strax. Där borta. Ganska värdigt mikrofonöverlämnande.
Det beror Gårdlöv och kommer ifrån Linköping. Jag gjorde en reflektion kring det du sa att det här var en mardröm. Här har man en pilot som flyger som man vill över New York. Men det gör han ju inte. Utan han flyger på det enda sätt han kan.
Ja.
Vilket är någonting helt... Egentligen kan han inte flyga.
Nej.
Nej. Så det är verkligen inte fråga om att han flyger som han vill. Och det är ju det som systemet förstår.
Mm.
Att, så att detta, den här situationen finns egentligen inte beskriven i någon regelbok alls.
Nej.
Och det är ju det som vi också ser hela tiden.
Ja.
Att vi av och till hamnar i situationer som ingen förutsätter och då adapterar vi.
Nej.
Men det är ju inte fråga, det är ju inte fråga om att vi gör det vi vill. Utan Nej. Det är ju två frågor om att det gör det vi är tvungna att göra.
Ja.
Och mot bakgrund av vad får man fundera på hur uppnår man den möjligheten eller kompetensen att göra på det sättet och hur hittar man möjligheter att förstärka det beteendet?
Och jag antar att en standardsvar på det skulle vara en kombination av erfarenhet.
Fast där hamnar man ju.
Och hur kan vi då lära ut det inte bara till individer utan till hela system? Det är här liksom som det här fältet börjar öppna sig nu va? Och där vi som sagt vet ganska lite.
Ja, hej, Mattias Kindel heter jag från Östersund. Det var flera som var på ett förmöte igår som också handlade lite grann om säkerhetskultur och så. Och den föreläsaren där, Marianne Mörner, pratade om ett problem i vårt sätt att jobba just nu. Det är att när det går fel så tittar vi varför det har gått fel. Och så hittar vi ett fel och det är att vi bröt en regel. Och då försöker vi åtgärda det genom att stärka regeln. Istället för att fokusera på det som ni är inne på här då, vad är det, hur kommer vi åt det där som gör att vi gör rätt? Och det tycker jag är ett problem i IVO:s granskningar och det som vi liksom känner igen från vårdskadeutredningar. Så att det handlar mycket om att hitta någon liten enkel snöre som har gått av som vi kan säga det här ska vi reparera och sen är det bra. Vårt sätt att granska oss själva leder till att vi förstärker ett felaktigt beteende istället för att säga Vi förstår att situationen var väldigt annorlunda. Otroligt bra att det gick så bra som det gick, så länge som det gick. Så jag tror att det är en stor utmaning både för oss som granskar vårdskador och jobbar mot IVO och så, att hitta smartare sätt att tänka kring säkerhet.
Mm. Och det vi vill uppnå med att vi är här idag, vi har ju inte svaren på de här frågorna. Men jag kommer tillbaka till det som Richard inledde med, att det gäller it's a main thing that we sort of try to look for resilience or those kind of mechanisms where we are and see them and talk about them, and that might help us reinforce that kind of actions. And I also think that we could rely on our professional skills, and that's the base for safe activities.
Ja. Och samtidigt, det här är ju inte, men alla vill ju ha en magic bean att ta till någonstans. Det är, jag menar, resiliens teorin och tänkandet är ju absolut inte den magic bean heller, va? Men det kan förhoppningsvis bredda och fördjupa bilden om det vi håller på med och varför det så ofta går bra. Okej, tack. Ja, förlåt. Ja, förlåt.
Tack. Du var inne lite på IVO och bedömningar, och skulle jag föra den riktningen på diskussionen eller göra ett inlägg, att jag känner det som att det har blivit en mer fyrkantig bedömning där det inte finns något utrymme för adaptation. Jag tror mycket ligger i att man har tagit bort de vetenskapliga råden. Jag har varit verksamhetschef i många år, haft rätt många fall med Lex Maria eller anmälningar. Och det man slog sa då att det var någon klok kollega som såg helheten, såg hur man hade försökt adaptera. Det var lite svåra förutsättningar. Ja, det blev lite fel, men ja, inte varning erinra. Ett helt annat sätt att bedöma att man gjorde det här. Man förstår att den vetenskapliga rådet fattade hur det var där på akuten eller på operationen, va? Och vi har inte dem då automatiskt, utan vi ska utreda oss själva. Och sen i den mån det är anmälningar, enskild anmälan, så sitter det folk numera på IVO då som följer någon slags juridikspår med kommatecken. Och jag tycker det är jätteolycklig utveckling. Ja. För de tar mindre och mindre hänsyn till vår adaptationsförmåga.
Ja. Är det någon från IVO här i lokalen? Terje Blomstrand från Värnamo. Ja. Men alltså, man kan väl skita IVO, kan jag tycka. Vi har ju en lagstadgad skyldighet att ta vår verksamhet på allvar och utreda. Och så får man göra det i ett visst format. Men det gäller hela tiden gå bakom historierna och hitta rätt erfarenheter. Jag tror man kan kombinera det faktiskt. Det är lite ett spel för gallerierna emellanåt, tyvärr. Jag ska fortsätta då, och jag tänkte det blir lite mer av samma fast på ett annat sätt. Begrepp, det finns ett sånt här organisationsteoretiskt begrepp som är sociotekniska system. Har ni hört talas om det, någon av er, eller? Det är system eller organisationer eller verksamhet som innehåller mycket teknik och mycket interaktioner mellan individer. Och med teknik menar jag inte bara, eller man menar inte bara apparater, utan det är apparater, rutiner, riktlinjer, standardiserade sätt att arbeta. Det är också teknik. Alltså sociotekniska system, det är sådana system som innehåller de här komponenterna. Då kan man beskriva dem på två axlar, och ni kommer få se en sån bild strax där man på den ena axeln har grad av komplexitet, hur komplex verksamheten är, hur krånglig den är och svår den är att beskriva. Gammaldags lantbruk har inte så hög komplexitet, kanske kärnkraftverk, någonting annat, sjukvård har hög komplexitet. Och sen så kan man beskriva det på en annan axel som är kopplingsgrad, det vill säga hur tajt det hänger ihop. Bilar som kör i 200 knyck på autobahn och ligger väldigt nära varandra, det är väldigt hög grad av koppling. Det blir lätt kökrockar om man ligger så nära varandra. Om man kör med en kilometer mellan varje bil så är det inte så hög grad av koppling. Då gör det inte så mycket om en tvärbromsa, för den som ligger bakom kommer inte köra in i det. I våran värld, och det har ju Richard beskrivit i en artikel för ganska länge sedan, så lever vi ofta nu ganska mycket med ganska täta kopplingar, så slimmade som vi är i verksamheten. Ni vet hur det kan vara, vägen från operation till UVA till avdelningen, att vi har ibland så ont om plattor så packade så vi klarar inte en patient till på UVA. Och vad händer då? Då har vi inte byggt in i vårt system att vi kan hantera en viss överbelastning eller att någonting skiter sig. Så man kan definiera sociotekniska system i de här två perspektiven. Och då blir det ju så här som vi varit inne på alla tre här, att komplexa system kan inte beskrivas i detalj. Richard pratade om textbok. Det finns ingen textbok som beskriver precis hur det går till på en intensivvårdsavdelning. När jag som kirurg går till jobbet en morgon och ska sköta avdelningen och ronda, så vet jag ungefär hur ronden kommer gå till. Men jag vet inte om det är 8 eller 12 patienter. Jag vet inte om det är en van eller ovan sköterska. Jag vet inte om AT-läkaren vabbar eller inte. Det är massa olika saker. Så det går ju inte att beskriva i detalj hur arbetet kommer gå till. Så det finns alltid en inbyggd variabilitet i arbetet. Och det är bara att inse att det är på det sättet. För då blir det ju bara genom att vara variabel som jag kan hantera den situationen. Och oftast går ju det där väldigt bra. 99 gånger av 100 går det bra. Men en gång av 100 så går det inte bra. Oftast är det helt oförutsett varför det inte går bra. Och det gör ju det att man lever med de här adaptationerna som Pelle pratar om. Man kan kalla detta ungefärliga anpassningar. Vi kan inte veta exakt hur världen är. Därför så försöker vi anpassa vårt beteende till hur det ser ut för tillfället. Men det blir bara en ungefärlig anpassning eftersom vi inte vet exakt hur det är. Och arbetssituationer varierar naturligt. Och vi varierar naturligt som vi är som människor som arbetar i de här zonen. Oftast går det bra, men ibland går det mindre bra. Och att det går på det ena eller det andra sättet, det har sitt ursprung i detta att det finns en variabilitet i både förutsättningar för arbete och hur vi gör arbetet. Och det är egentligen samma sak. Jag pratar om de här sätten att beskriva sociotekniska system på axlar, och jag pratar om gammaldags jordbruk eller lantbruk som sannolikt ett system eller en verksamhet som har en ganska låg grad av koppling. Regnar det en förmiddag så kan man vänta med att vad man nu ska göra, harva eller vad man skulle göra. Man kan göra det på eftermiddag. Det är säkert ingen bonde som håller med mig, va? Men det är lite på det sättet. Medan man i en kärnkraftverk, alltså det som hände på Three Mile Island, det som hände där verkligen hände, det hände bara på några minuter. De hade ju inte en chans i världen att kompensera för det som hände. De hade ju massa manöverpaneler och tavlor och grejer och massa saker de skulle göra. Och säkert så här mycket riktlinjer som de skulle läsa igenom för att kunna hantera situationen. Men det fixar man ju inte när allting är över på 3 minuter. Det är en verksamhet med en väldigt stark grad av koppling. Komplexiteten är ju hur saker och ting hänger ihop. Three Mile Island och andra sådana här kärnkraftsolyckor, det har ju ofta att göra med att de har rördragningar i botten, och rördragningarna är så komplexa så när de ska göra någon reparation eller byta ut någon ventil eller stänga en ventil, så händer det oväntade saker i trycket i rören som ingen har kunnat förutse för att det är så komplexa rördragningar. Och då är det väl så att sjukvården är på väg att flytta sig, eller har redan flyttat sig och håller ännu mer på att flytta sig från en lantbruksliknande verksamhet till en kärnkraftsliknande verksamhet. I verkligheten på en akutmottagning eller intensivvårdsavdelning eller en kirurgavdelning så är vi i situationer där vi har en väldigt hög grad av komplexitet och väldigt hög grad av koppling, och där det i själva verket är väldigt svårt att få en väldigt bra beskrivning av hur man ska göra jobbet. Det är omöjligt att beskriva, och då tror ju vi att det har jättemycket det här att göra med att försöka förstå vad som ligger bakom variabiliteten. Och om man i någon mån kan påverka hur vi hanterar variabiliteten. En annan sak som jag tror är väldigt viktig att förstå, det är att det här med varför gör de inte som vi säger. Alltså, vi har planer och riktlinjer för hur vi ska arbeta. Och de är oftast framtagna på några hyfsat goda grunder, evidens och sådär. Och då är det någon slags plan som blir ofta faktiskt work as imagined. För att det är någon slags idealvärld vi ska utföra våra processer isolerat från andra delar av verkligheten. Så att work as imagined och work as done, hur det blir i verkligheten. Och det är ofta att man behöver göra avkall mellan olika krav. Man har olika saker som pressar den. Och det gäller ju på alla nivåer. Det gäller ju på ledningsnivå. Och det gäller frontline. På ledningsnivå Jag är ju chefläkare, jag är på ledningsnivå på vårt sjukhus, och vi gör patientsäkerhetsronder eller patientsäkerhetsdialoger eller vad det heter. Och då ska vi, då besöker vi verksamheten, och då ska vi på någon timme eller några timmar, på ett ganska begränsat, försöka få en känsla för hur patientsäkert det är i den verksamheten. Det är ju jättesvårt att göra på bara någon timme eller några timmar genom att läsa några dokument. Då gör man, då blir det en slags avkalla. Vi skulle inte hinna alla klinikerna om vi inte gjorde det på det sättet. Så gör vi en avvägning. Och då blir det lite work as done istället för work as imagined. Vilket skulle vara att göra på ett mycket noggrannare sätt. Att ha lite känsla för vad det där är när man bedömer variabiliteten. Hur blir det i verkligheten som det blir i verkligheten? Och av vilka orsaker? Sen hamnar man ju i alla fall i detta. Även om vi ju tänker mycket att vi borde lära av det som går dåligt, lära av det som går bra istället för det som går dåligt, så behöver man ju i alla fall tänka på det som går dåligt och försöka analysera och förstå det. Och då gör man ju det i någon slags sammanhang, någon slags kontext mot bakgrund av någon teori som man tror på. Man har någon slags glasögon när man undersöker en olyckshändelse, och då beror vilka glas, de här glasögonen, de är egentligen baserade på vilken modell man har, att man tänker sig att systemet är. Vi är väl många som har varit med och ritat olika processkartor där vi liksom ritar boxar och pilar. Vi tänker oss A till B till C, och så händer det saker i en sekvens, och vi har beskrivit våra processer på det sättet, och så inträffar det någon störning på något sätt och så händer det en olycka. Det är en himla tafflig bild, men ni förstår vad jag menar. Och det där är en slags linjär orsaksverkansmodell. Av en orsak får man en verkan, och så tänker vi ganska mycket. Det blev fel, och så försöker vi tänka efter vad orsaken var. Patientsäkerhetslagen, icke-adekvata åtgärder vidtagits. Och det finns ju flera olika modeller eller teorier som bygger på de här James Reasons, som flera av er nog känner igen, den här schweizerostmodellen, där det är en händelse. Det är en aktivitet i en process. Man har inbyggda skydd, checklister, utbildningar, vad vet jag, olika sorters grejer som man förutsätter ska göra att olyckor inte kan inträffa. Men det finns inga hundraprocentiga skydd, och hålen i skydden, om den kommer i en olycklig linje efter varandra, så kan olyckan hända i alla fall. Händelseanalys arbetar med när vi som håller på med utredningar enligt SKLs handbok. Bakom de här teorierna så finns ett antagande att olyckor beror på fel eller latenta brister. Det finns en orsak som ligger bakom en verkan, och att man ska kunna åtgärda de här rotorsakerna och stärka barriärerna. Och det var ju det som Mattias och Terje var inne på, är lite fyrkantigt ibland. Reda på vilken sorts rot man letar efter, va? Ser världen ut så att man har morötter med bara en rot som förklarar allting, eller är våra rötter väldigt mycket mer komplexa, mera trädliknande och svåra att förstå? Om man tänker sig en mera systemisk olycksmodell som tar höjd för det här med komplexitet i organisationer, då blir antagandet att olyckor är ett resultat av kombinationer som man inte kunde förvänta sig, av variabilitet som alltid finns i normala prestationer. Saker och ting varierar hela tiden. Vi kan inte riktigt begripa varför, och så plötsligt slår det till och så blir det olycklig variabilitet. Och det blir konsekvensen av ett sånt tankesätt att man måste fokusera på det som är variabiliteten och försöka förstå variabiliteten. Och i de fallen försöka begripa hur man kan motverka sådan variabilitet som leder till olyckor, och försöka begripa hur man kan förstärka sån variabilitet som kan minska risken för olyckor. Och då är det ju förstås så att, eller man kan tänka sig att det är så att de slutsatser man kommer till i sin utredning av det som har hänt leder ju till vilka åtgärder man tänker är lämpliga för att minska risken att saker ska hända igen. Jag tänker prata lite om en metod som ger en modell, och det är som Richard brukar påpeka att vi i Sverige, vi letar efter de här magic beans hela tiden. Vi tänker oss nu, det finns någon slags superlösning så att allting är fixat och klart. Och så är det ju inte. Fram med en modell som är bra på det sättet, eller en metod som ger en modell som är bra på det sättet att den påvisar komplexiteten i verksamheten. och ger oss en möjlighet att förstå någonting om variabiliteten. Och man kan använda den här modellen eller metoden för att ta fram modeller både för att göra risk- och händelseanalyser. Man gör på ett likartat sätt. Så här ser en sån modell ut. Man förstår ju att den är lite komplex. Man förstår att det är jobbigt att jobba i en sån här verksamhet faktiskt. Kan ni förstå vilken sorts verksamhet det är? Faktiskt, det går ju inte lätt att förstå så. Men vilken sorts verksamhet man än analyserar så hamnar man i en sån här liknande modell. Och linjerna går ju mellan olika funktioner som hänger ihop i det här arbetet på förlossningsavdelningen. Och man kan förstå att saker och ting kan gå oväntat bra eller oväntat dåligt beroende på vad som händer i de här aktiviteterna där. En sån här framanalys gör man på det här sättet. Man tänker efter, är det en risk- eller händelseanalys man ska göra? Eller jo, det är en risk- eller händelseanalys, det är en olycka man ska titta på. Man ska identifiera delarna i processen som finns i systemet. De delarna kallas funktioner, jag återkommer till det. Och så samlar man data, och det viktigaste av allt är att man försöker fundera över variabiliteten i systemet. Sen så funderar man på vad man har lärt sig när man har gjort det där. Det som kallas funktioner är att man delar upp hela aktiviteten, hela processen i de delar som utgör arbetet. Och på en förlossningsavdelning, ett exempel på funktioner eller delmoment som finns i arbetet på en förlossningsavdelning. Att koppla CTG, att tolka CTG, att bedöma en ny patient, men också att upprätta rutinerna som ligger bakom hur man arbetar med tolkning av CTG på det här stället. Att bemanna långsiktigt och kortsiktigt, att hantera sjukfrånvaro och att dokumentera i journal. Allt det här förstår ju nya aktiviteter som måste finnas på plats för arbetet på en förlossningsavdelning. Sen så för att bygga den här himla komplicerade bilden som jag visade så definierar man de här så kallade funktionerna, och då var det en funktion som var att bedöma en patient, och då så finns det något som kallas aspekter, och det är en slags förklaring av hur funktionen fungerar. Det är någonting som startar arbetet i funktionen, och funktionen ger någonting. Och det som startar funktionen att bedöma en ny patient är väl att just att det har kommit en ny patient till förlossningen och blivit registrerad. Då bör man ju göra en bedömning av den patienten. Och sen så resultatet, output, det är ju själva bedömningen. För själva bedömningen använder man ju till olika saker. Riskhantering, skicka hem kvinnan, eller riskbedömning, skicka hem kvinnan, lägga in henne på ett förlossningsrum eller vad nu utfallet blir. Och sen finns det olika saker som styr aktiviteten i den här funktionen. Det kan finnas tidsfaktorer, det är kontroll, det är rutiner och sådana saker kan ju styra arbetet. Och sen så har man någonting som kallas precondition och resources. Och preconditions är någonting som måste finnas på plats innan. Det kan till exempel vara att man måste ha en CTG-tolkning innan man... Man försöker definiera de här funktionerna som finns i det här arbetet. Och sen så kommer de här funktionerna hänga ihop. För som jag sa, resultatet av den här funktionen att bedöma en patient kan ju vara en riskklassifikation. Och då kan ju riskklassifikationen leda till olika sorters aktiviteter. Och då i en sån här analysarbete så går man igenom alla de här funktionerna som finns i den här processen man vill analysera. Och så försöker man begripa hur funktionerna ser ut. Och så kopplar man ihop dem och så hamnar man i den här bilden. Det fattar inte ni något av egentligen. Och det gör man ju inte förrän man har jobbat med detta själv. Jag försökte bara beskriva att det finns en metod, eller flera metoder, bara detta är en, som man kan använda för att försöka begripa komplexa verksamheter som faktiskt, enligt min uppfattning, är lite bättre än de vi har arbetat med hittills. Man intervjuar, man observerar och man tar del av skriftlig dokumentation för att försöka begripa hur arbetet går till. Och sen så kommer man till det som är viktigast, och det är att bedöma variabiliteten. Och då är det ju så att sådana aktiviteter som görs av människor är ju egentligen de som kan vara farligast. Det är också de som kan vara bäst, för att människor räddar situationer. Och hela det här med det här diskussionen om mänskliga faktorn, så är det ju så att den mänskliga faktorn orsakar ju förstås olyckor ibland, men mänskliga faktorn räddar ju mycket oftare från olyckor och ser till att saker och ting rättar upp sig. Men det är klart att sånt som människor gör är eller kan vara mycket varierande. Och man borde nog så ofta man kan ersätta människor med apparater. För apparater varierar mycket mindre än människor. Men vi kommer ju alltid behöva människor i alla fall. Men då är det ju så att de här områdena är kanske de som är intressantast att titta på när man ska fundera över variabilitet. Då gör man så för att få en känsla för variabiliteten i en, till exempel en förlossningsverksamhet. Då har man den här kartan som man har ritat upp. Och sen så går man igenom ett antal tänkta fall eller riktiga fall och ser vad som händer. Och då kan ett fall vara att det kommer in en, ett fall kan vara att det kommer in en kvinna som ska föda och hon är i vecka 40 och det har varit en fullständigt normal graviditet och allting ser väldigt normalt ut. Och så tar man hennes eller det fallet igenom där. Hur går det till? Man kommer dit, man blir inskriven, man blir bedömd, man blir hanterad på ett visst sätt och så observeras man och så småningom föds barnet och så försöker man förstå i vilken mån det finns en variabilitet i de här funktionerna och vad det kan innebära. Och då kan en variabilitet vara att en CTG-tolkning kan vara svår till exempel. Va? Och vad händer om man är osäker på CTG-tolkningen? Finns det en variabilitet där? Vad händer då? Och vilka moment påverkar detta? Och då följer man ett sånt där förlopp i de här och så ser man hur det grenar och hänger i sig och så kan man se att man kan få en spridning eller inte spridning av variabilitet. Ni får äta fortfarande ingenting, men det är så här man gör. Sen så kan man ha ett annat fall som utmanar systemet och då kan ett fall som utmanar systemet, det kan ju vara att det kommer in en pre-uppenbarligen eller det som visar sig vara pre-enklamptisk kvinna som är nyligen invandrad från Somalia och som inte har någon mödravårdsjournal och det finns inga journalanteckningar, det finns ingen tolk. Och vad händer då? Och då kan man ju förstå att det finns ju i de förutsättningarna från början en variabilitet som är svårhanterbar. Men hur sprider det sig i det här systemet och vilka funktioner påverkar det? Och i vilka funktioner kan man bygga in skydd som minskar risken för variabilitet? Ni vet, det är ont om barnmorskor. Och funktionerna är ju att bemanna vid sjukfrånvaro. Och det är ju någonting som kan slå, va? Det kan ju vara så att plötsligt så är det en eller två sjuka. Och hur hanterar man det? Det är ju en slags dålig variabilitet i utgångsläget. Och hur hanterar man det då om man inte får tag på någon? Och då kan ju ett sånt sätt att hantera variabiliteten vara att man har barnmorskor som arbetar på flera ställen på sjukhuset. Och att man kan väcka varandra. Det är en slags resiliens som man har byggt in i systemet som motverkar dålig variabilitet. Eller stärker förmågan till bra variabilitet. Så kör man igenom ett antal sådana fall och så blir det mycket att man tänker och skriver och funderar. Inte att man hamnar att man får fram en risksiffra, inte att man hamnar att man får fram en liksom distinkta åtgärder som vi oftast är vana att vi får fram när vi arbetar med händelseanalyser och riskanalyser på konventionellt sätt. Och detta är ganska jobbigt för oss från början, för vi vill gärna få fram ett konkret svar. Jag är chefläkare, jag har varit verksamhetschef. Jag vet hur det är när man är i chefspositionen. Man vill ha distinkta grejer att jobba med. För har man inte distinkta grejer att jobba med så kan man inte gå till sjukhusledningen när man vill gå. Men å andra sidan så vet ju de flesta av oss, eller vi förstår ju det, att världen är ju inte så där distinkt. Den är inte så där svart och vit. Det är ju massa gråskalor. Och när man liksom har vant sig vid att det är den sortens lite mer luddiga svar man får av de här analyserna, då kan man i alla fall bli ganska nöjd med det. För man förstår att de här resultaten och förslagen på åtgärder är lite mer rimliga och verklighet faktiskt. I den här analysen som vi gjorde på förlossningsverksamheten, det var här i Jönköping, så kunde vi ju se att det fanns redan många inbyggda motkrafter mot dålig variabilitet, om man ska säga. Vi kunde förstå att det fanns en hög grad av koppling. Det var ganska liksom tajt med händelserna. Det var ganska lite liksom manöverutrymme om en kvinna plötsligt blev dålig under pågående förlossning. Ganska litet manöverutrymme ifall det blev dåligt med bemanningen. Ganska litet manöverutrymme ifall det blev ont om salar på förlossningen. Det hängde ihop lite väl tajt. Man behövde arbeta med möjligheter för att förbättra de här sakerna. Känns ju dödslarvigt att säga det nästan. Men vi kunde se det i analysen. Och jag kommer tillbaka till varför det kanske är bättre än andra svar man kan få i andra analyser. Vi såg att det fanns brister i kommunikationen. Vi kunde se det i de fallen eller de exemplen vi undersökte. Vi kunde se att det fanns en viss bemanningsproblematik. Vi kunde se att det fanns en arbetsbelastningsproblematik som man borde hantera. Och vi kunde se att det faktiskt fanns en CTG-tolkningsproblematik, trots att de egentligen här är ganska välutbildade enligt de här koncept som finns. Det är inte jättekonstiga grejer. Man blir inte överraskad när man ser dem. Men de kom fram i den här analysen. Och de var på ett annat sätt, de svaren, än de ganska bra händelseanalyser som jag vet gjorde och har sett själv i den här verksamheten tidigare, som nästan alltid blir så här: vi skriver ett nytt PM eller vi uppdaterar ett PM och vi tar det på vår arbetsplatsträff och så, den sortens åtgärder. För det är väldigt ofta det man har svar. En sån här metod hjälper oss att se en situation eller en arbetsplats i ett vidare perspektiv och få en djupare förståelse. Ser en sån här funktion och börjar tänka på hur arbetet egentligen är och hur det egentligen utförs, då kan man se att även i det som vi uppfattar som ganska enkelt faktiskt kan vara en ganska stor skillnad mellan work as imagined och work as done. Hur man applicerar en CTG-utrustning, lätt eller svårt? Ja, det är väl bara att klämma fast det, men i verkligheten så är det ganska svårt. Och man kan se att det finns en variabilitet i hur det blir gjort i förhållande till vad tänkt att det skulle bli gjort. Som jag är inne på då, att man får en annan sorts förslag på hur man ska göra för att förbättra verksamheten. Det är ganska begränsad erfarenhet att använda fram överhuvudtaget, och ännu mer i sjukvård. Eller ännu mindre erfarenhet i sjukvård. Vi har gjort några sådana här analyser i Jönköping. Det finns några sådana analyser gjorda på andra ställen i Sverige. Ni kanske har varit i kontakt med det på något sätt, någon av er. Det som är slående när man försöker utbilda människor i det här är att vårdpersonal, alltså professionerna i vården, gillar det här. För att man känner igen det här sättet att beskriva verkligheten. Den känns mycket mer naturlig och sannare än vårt vanliga sätt att rita processer med boxar och pilar. Och man förstår, kan begripa det som har hänt ur många olika perspektiv. Och en väldigt viktig lärdom är faktiskt att bara arbetet, att göra arbetet, så får man massa idéer på hur man skulle kunna göra istället under själva liksom kartläggningen, modellritandet. Vi hade en väldigt tråkig händelse på akuten här som hade att göra med en triageringssituation som spårade ur. Och då fick vi se över hur vi skulle, då ska vi se över hur vi arbetar med triageringen. Hur det blir. Alltså vi tyckte vi hade ganska bra rutiner in work as imagined, fast work as done blev inte så bra. Och då gjorde vi en sån här frammodell på hur man gör triageringen och hur arbetet på akuten baseras på den triageringen. Och bara i framtagandet av modellen som personal på akuten gjorde under handledning, så såg de varför work as done inte blev så bra som det skulle ha varit i work as imagined. Och så kunde de rita om sitt sätt att arbeta på det sättet. Och jag tror det är lika lätt att omedelbart se det i konventionell händelseanalys. På ett sätt att arbeta som kan lära oss mer om variabilitet. Det finns säkert många andra. Och jag tror inte man ska använda fram rakt över hur som helst. Men det vi har pratat om, resiliens, den här sortens arbete, det som vi har varit inne på och som Richard sa, det finns välbeskrivet i litteratur sedan länge. Det finns inte riktigt lika välbeskrivet i hälso- och sjukvård sedan länge, men det kommer mer och mer. Och det finns den här sortens organisationer som arbetar för att stödja den här utvecklingen. Och Resilient Healthcare är en sån organisation. Den är inte speciellt stor, den är väldigt lös i kanterna. Men här finns det en hel del litteratur att hitta det här området. Så det skulle jag ju uppmana er, om ni har ett intresse av detta, att titta där. Och som sagt, som jag sa i början, vi är jätteglada för alla möjliga synpunkter och frågor, både idag och framöver, om den här sortens arbete. Om ni springer hem och gör framanalyser nu, eller hur tänker ni om detta? Eller har ni några andra synpunkter eller frågor? Det tar ju mycket tid förstås. Hur gör man en framanalys? Alltså man behöver ju vara flera i ett sånt här team som gör analys. Man behöver olika kompetenser. Jag tror att man både behöver metodexperter i en sån här grupp, men man också behöver de som är i verksamheten. Det är svårt att säga, men det tar lång tid att göra det. Och jag skulle gissa att man pratar om att det kan ta några hundra timmar kanske att göra en ordentlig arbetstimme, att göra en riktig framanalys på en stor verksamhet. Nu ska det nog egentligen ta några hundra timmar mantimmar att göra en riktig händelseanalys också egentligen. Men visst, det är så. Sen finns det också erfarenhet av att arbeta med frammodellen på ett mycket enklare sätt, där man kanske bara ritar en sån här sexhörning och försöker tänka igenom vad den står för och variabiliteten på det sättet och kan använda det som ett verktyg för förbättringsarbete.
Johan Ramstedt, jag kan ju inte motstå provokationen. Vad sa personalen när ni hade gjort framanalysen på förlossningen? Åh herregud, så fantastiskt, det här hade vi aldrig tänkt på, eller ja, men det har vi sagt hela tiden.
Personalen, ja, de sa väl precis sådär, bägge sakerna. Alltså framförallt så blev, alltså jag sitter på två stolar då, för jag är sjukhusledning också, va? Ja, jo. Nej, men detta blev alltså, resultatet blev ett sätt för klinikledningen att tydliggöra behov i verksamheten som inte hade kunnat tillgodoses tidigare i liksom diskussion av äskanden mot sjukhusledningen och så. Och där var ju klinikledningen med personalen i de här synpunkterna. Och det var inga konstiga grejer egentligen. Alltså det var så här, det är korkat att ha en elektiv mottagningsverksamhet på samma ställe som man skriver in de kvinnorna som ska komma. Kunnat hitta ett annat sätt att arbeta och organisera sig utifrån de förutsättningar som fanns. Det hade de inte kunnat förklara för sjukhusledningen, inklusive mig, så att vi förstod det förrän vi faktiskt hade sett det med hjälp av den här modellen. Så att jag tror att den kan styrka vissa argument och resonemang om man kan förstå saker. Och den här och personalen på akuten som gjorde den här triageringsgrejen, de kunde ju stå lite vid sidan av sig själva och se hur de egentligen arbetade och hur det blev. Richard and I, sorry for speaking Swedish all the time. Yesterday Richard and I spent some times, not in another project, in a discussions with staff from förlossningen here in Jönköping and over some things. And we asked them about how they do their work in a certain aspects. And what we found is that some of them related to the work as imagined thing, what's in the protocols, what's in PMs and that kind of thing, because that's how they perceive they work. But when you build this kind of model, you can help them to see how work is done as it's done by observations, interviews, and taking part of stories that you hear. And I think using Fram as a model helped staff see how they really work. Long answer to a short question.
En annan väldigt väsentlig, och det var erfarenhet som jag gjorde som verksamhetschef under 6 år. När man ändrar på någonting, man ändrar en rutin eller man ändrar ett sätt eller en patientkategori eller någonting, så hade jag förstod ju inte då, även om det inte var så länge sedan, men jag kom ju efterhand förstått att jag skulle ju väldigt, väldigt gärna vilja veta så mycket om verksamheten så att jag förstod vad de ändringar jag gjorde på ett ställe ledde till på andra ställen. Exemplet med det här, alltså, det var ju mycket intressant att det hade ju skett en viss adaptation när vi började köra in höftfrakturpatienter rakt in på sjukhuset. Och det visade sig att i stort sett alla sjukdomar som uppfattades som mer allvarliga än höftfrakturen, det fångades. Men alla sjukdomar eller tillstånd eller skador som av någon uppfattades som mindre allvarliga i stunden, det prioriterades bort. Det hade ju varit väldigt intressant att veta då, Var ligger den här, alltså, det sker en adaptation, hur sker den, varför sker den? Kan vi på något sätt förstå detta på förhand, så kanske vi kan hitta ett sätt att fånga även det som någon eller några individer uppfattar som mindre allvarligt i stunden och få med det också. Så jag tror, för min del så tror jag att det är när vi ska försöka förstå när vi ändrar på saker och ting, vad händer längre bak? Jag vet inte om det är någon som vill kommentera på det eller...
Bara hur svårt och komplext det är. Som, as we have said, we are exploring the world with new glasses and with new methods, and we are eager to have your opinions and also have your help in that. So we will hang around here for a while, and we will find a coffee table up in the lobby or at the exhibition and seek us up if you want to continue the discussion, because we think that this is exciting and important. Okay. Tack så mycket.